Så läser jag ifrån första Timoteusbrevet, det första kapitlet, verserna 12 till och med 16. Första Timoteusbrevet 1:12-16. Jag tackar Gud som har gett mig kraft genom Jesus Kristus vår Herre, för att han fann mig värd förtroendet och tog mig i sin tjänst. Mig som förut var en hädare och en hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande därför att jag handlade i okunnighet i min otro. Vår Herres nåd har överflödat med tro och kärlek i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig. Jesus Kristus har ju kommit till världen för att rädda syndare, och bland dem är jag den störste. Men jag mötte förbarmande, och det för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den första urtypen för dem som ska komma till tro på honom och vinna evigt liv. Vi ber. Herre, vi ber att du välsignar ditt eget ord på våra hjärtan. Tack för att ditt ord inte bara berättar saker för oss, utan att det är ett levande ord och ett skapande ord som också gör någonting i våra liv när vi öppnar oss för det. Och jag ber att det undret skulle få ske också den här dagen. I Jesu namn. Amen. Att jag har satt rubriken Nådens hav på predikan idag, det bygger på att sedan en tid tillbaka så börjar vi alltid vår arbetsvecka, min yngste son Ludvig och jag, på samma sätt. Och det är med en timmes bad i en tempererad pool på Broströmsgården här i Kolltorp i Östra Göteborg. Förra måndagen, precis där i slutet av september in mot oktober, så var det hög sommarvärme när jag satte Ludvig i bilen och så åkte vi bort emot Broströmsgården där den här 37-gradiga poolen ligger. Jag stöder min hustru i det att hon har en princip att hon aldrig badar om det inte är över 26 grader. Jag stöder henne i den tanken, så här badar jag också. Annars blir det inte så jättemånga bad på ett år. Och Ludvig är 13 år gammal nu, och ni som möter honom här i kyrkan, allt som oftast, han är med oss här idag också. Ni vet att han till följd av sjukdom så är hans kropp väldigt spänd, och armar och ben är stela och mest bara i vägen kan tyckas. Och tung börjar han också bli med tiden. Och det där lyftet från skötbänken inne på Broströmsgården och ner i poolen, det lyftet kräver sitt. Jag höll på att säga hur kraftigt bygg man än är. Den där känslan när vi går ner för trappan, han och jag, den är lika ofattbar varje gång. När hans kropp möter, eller kanske ska man säga när hans kropp möts av det där varma vattnet, så sker det någonting som mest liknar ett underverk. Vår tunga söndervärkta pojke blir inom loppet av några få sekunder i stort sett viktlös. I mötet med vattnet så är det som om han mötte en famn till vilken han hyser fullständig tillit. Förra måndagen råkade det bli så att alla andra som skulle bada i vår badgrupp hade förhinder, och det var bara vi där den här dagen. Och jag önskar att jag kunde beskriva själva känslan i det där, i de där ögonblicken för er. Ni får försöka tänka er, det är alldeles tyst och lugnt i det där stora vackra rummet som är ritat och byggt med mycket kärlek. Jag låter Ludvig flytta omkring en stund i vattnet. En enda hand, ibland bara ett enda finger under hans bakhuvud, är vad som behövs för att jag ska kunna styra hans kropp runt i vattnet. Vi rör oss i bassängen i stora och ljudlösa cirklar. Och varje gång vi passerar det runda fönstret som är precis i hörnet så skickar den här morgonen septembersolen skickar in sina strålar. De träffar rakt på Ludvig och det är som om hans kropp fattade eld, att han lyser där han åker i vattnet. Den här tysta rörelsen gör mig sentimental och jag viskar till Ludvig allt det där som jag vill att han ska veta, att jag tycker han är tapper, att han är underbar och allt annat som liksom trängs i sinnet i det där ögonblicket. Och för varje minut som går så blir hans kropp mjukare och mjukare. Armar och ben rätas ut en aning och till och med hans andning blir lite jämnare. Och så slår det mig att allt det där som vi ibland tvingas säga till vardags om honom, alltså det som inte fungerar för honom, det han inte kan inom citattecken, det är inte längre sant när vi är i det där vattnet. Han kan en massa saker här som han inte kan annars. Och många av hans funktionshinder märks inte så tydligt, inte när han är omsluten av detta vatten eller buren av vattnet. Och jag upprepar, det är som ett underverk. Eller varför inte säga som det är? Det är ett underverk. Om det skulle jag vilja tala några få minuter. Om allt det i våra liv som blir möjligt när vi omsluts av Guds nåd. Om nåden som ett bärande vatten. Det där som jag försöker att sätta ord på med den där bilden finns egentligen så vackert och hoppfullt formulerat i de där inledande raderna jag läste ur första Timotebrevet. Jag ska återkomma till dem alldeles i slutet också. Verserna som handlar om en i hat och förakt marinerad människa som heter Paulus. Som sent i livet kan titta tillbaka på sitt eget liv som en gammal man. Och så ser han att hans liv höll på att sluta i en katastrof. Att hans liv var ett antiliv. Men han ser något mer när han tittar tillbaka. Och det är att det kom vid ett bestämt tillfälle en kraft i hans liv som gjorde all skillnad i världen. Och han formulerade det med sina egna ord. Han säger: men jag mötte förbarmande, eller barmhärtighet som det stod i den tidigare översättningen. Fyra ord. Men jag mötte förbarmande. Berättelsen om ett liv som tar en oväntad vändning. Så för det första så är det slående på ett rent allmänmänskligt plan, så är det slående hur mycket av våra möjligheter och våra begränsningar i livet som faktiskt sitter i den omgivande miljön. Det handlar faktiskt inte om bara vad jag kan själv och förmår själv och vill själv, utan vi är på något sätt också överlåtna, vare sig vi vill det eller inte, till den omgivande miljön. Och nu tänker jag på den här alldeles vardagliga, vanliga atmosfären. Alltså den som bygger på hur vi ser på varann, hur vi tänker om varann som medmänniskor och faktiskt också vad vi tycker om varandra som människor. Det här är kanske den här söndagens viktigaste hälsningar till er föräldrar som idag har fått era barn framburna till välsignelse här. Det är ett ansvarsfullt uppdrag att bli förälder. Och varje ny fas i föräldraskapet kommer att innebära nya utmaningar för er som föräldrar. Och så har jag tänkt så här, att om jag återgår bara ett ögonblick till Ludvig, så tycker jag på ett sätt att det är ganska lätt att vara pappa till Ludvig. Vi har aldrig några konflikter, han och jag. Det finns liksom ingenting att bråka om. Och ser man det ur den synvinkeln så är det oändligt mycket mer krävande ibland att vara förälder till en frisk 18-åring som vi också är. Hur underbar han än är. Alla ni tonårsföräldrar vet det här. Vet att som ett led i frigörelsen i tonåren så bryter det och vänder. Det händer att dagliga möten allt som oftast blir små sammandrabbningar Och så är det så lätt att man hör sig själv trots att man inte vill. Så hör man sig själv sur och tråkig fast man egentligen vill vara glad och trevlig. När jag flyter med Ludvig i vattnet så står det så klart att också den friskaste och starkaste tonåring behöver omges av en kärleksfull och en vänlig atmosfär. Detsamma gäller för övrigt för en livskamrat. Detsamma gäller för en arbetskamrat eller för en gammal mamma eller pappa. Det händer någonting i atmosfären runt en människa, så händer det någonting i henne. Så undrar jag, hur går man från den insikten då om att det där omgivande vattnet eller havet är så väsentligt? Hur går man från den insikten till att det också blir praktiskt liv i ens vardag? Ja, idag när vi bad för er barn och för er för era föräldrar så bad vi ju bland annat om detta. Vi bad om att ni som mamma och pappa skulle få känna att ni är burna av den här församlingens förböner, vårt stöd i ert viktiga uppdrag. Men det är faktiskt mer än så. Vi har idag också bett om välsignelse över era barn och välsignelse över er som föräldrar. Alltså att allt det goda som Gud är och Gud har skulle få omsluta era liv och era familjer. Där är bassängen på Broströmsgården en fantastisk bild egentligen. Jag önskar att vi alla kunde se oss liksom flyta i det vattnet. Jag önskar att du som sitter här och tittar på barnvälsignelsen och som det gör lite ont i därför att du är ensam förälder. Du har ingen att dela det med, utan du måste fatta alla dina beslut själv. Jag önskar att du också kunde se dig där. Och så i den bilden veta att du är inte ensam. Du är omsluten på alla sidor, dels av oss, av våra böner och våra tankar. Men framför allt, du är omsluten av Gud. Du är omsluten av den nådens atmosfär, det vatten som gör dagliga underverk med oss. För i nådens hav, precis som på Broströmsgården, där blir det möjligt som inte är möjligt annars. Det sker i nådens hav. Vad är då nåd? Ja, när Bibelns författare ska skildra vad nåd är så måste Bibeln ta till många olika bilder. Bilder från de mest skiftande områden av mänskligt liv. Ett sånt vackert uttryck finns i den 36:e psalmen där det står: din nåd är dyrbar, o Gud. I dina vingars skugga finner människor sin tillflykt. I dina vingars skugga. En av de allra varmaste dagarna den här fantastiska sommaren som har gått, när det var så hett så att man nästan inte orkade röra på sig, både inne och ute, jag tror att ni minns detta allihopa, så satte vi oss en dag i skuggan under ett träd, Lotta och jag, och tog vårt eftermiddagsfika. Och plötsligt så kom vi där när vi pratade och tänka på alla de i delar av världen som nästan alltid har det så här varmt och varmare. Till exempel alla områden där i den miljö där Bibeln är skriven, Israel, Egypten, Syrien och de områdena. Och så utan förvarning så händer det där ibland att vi ramlar ner ett bibelord. Och rätt vad det var så kom någon av oss att tänka på den där 36:e psalmen. I dina vingars skugga finner människor tillflykt. Alltså nåden som skugga, en olidligt het sommardag. Jag har tyckt om den här versen långt innan den här varma sommaren. Men mer gjort utifrån den här bilden att jag tyckte det var så vackert att se Gud som en stor fågel som bredde sin vinge över en rädd liten människa. Men psalmen handlar faktiskt om något annat också. Den handlar om perioder i en människas liv när hettan är så förbrännande att det inte finns någonstans att fly. Då står det. Då har Gud brett ut sin nåd som en vinge över våra liv. Och där finns det skugga i Guds nåd. Nåden beskrivs också på flera ställen i rumsliga termer, inte minst i Romarbrevet i Nya testamentet. Lyssna på den här versen. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom Jesus vår Herre. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Romarbrevet 5:1. Ser du bilden framför dig av nåden som ett rum? Dörren in i nådens rum, skriver författaren, det är rättfärdiggörelsen genom tro. Alltså ingenting vi själva skapar, utan det är rättfärdigheten, den vi får av tro. Men vi ska inte stå i det dörrhålet resten av våra liv, utan det står faktiskt att Gud har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi lever i. Att leva i nåden är att leva i ett rum som öppnar sig. Och storheten med det är att så länge jag är i detta nådens rum så kan jag falla, haverera, snubbla som människa. Men jag är fortfarande kvar i rummet. Jag har fått tillträde till ett rum som jag sen får leva i. Alltså hela mitt liv, seger och nederlag. Väldigt ofta talar Bibeln om nåden som något omslutande. Bilden av vatten till exempel, bilden av havet. Och psalmisten ber på ett ställe om att Guds nåd ska vila över honom, står det. Jag vet inte vad du ser för bild när du läser den där psalmtexten. Men jag tycker att det här är Guds nåd beskriven som ett exakt lagom tjockt täck. Tänk på den bilden. Guds nåd som vilar över dig. Och nåden beskrivs som rymd i livet. Upp till himmelen sträcker sig din nåd, skriver samma psalm, den 36:e. Med ett språk som beskriver nåden som om den liksom baxar de där mörka, tyngande molnen över min himmel, baxar dem en bit bort så att livsrummet ska bli större för mig som människa. Din nåd sträcker sig ända upp till himlen. Men starkast av allt när jag läser, det är det där, precis det som händer på Broströmsgården. Alltså nåden som en förvandlande makt, som en förvandlande kraft. Det är viktigt att upprepa att nåd inte är detsamma som överslätande. Nåd är inte att ursäkta sina fel eller sina brister. Nåd är möjligheten för en människa att förvandlas. Hennes förutsättningar kan förvandlas i nådens hav. Och hennes liv, hennes tjänst kan förvandlas i detta vatten. I nådens hav är det möjligt som inte är möjligt annars. Och då är jag tillbaka till sist i de där verserna jag läste inledningsvis. De ur första Timotejbrevet. Det första Timotejbrevet, det dokumenterar ett slags generationsskifte i den unga kristenheten. Den åldrade Paulus ska överlämna en slags stafettpinne till en ung medarbetare som heter just Timoteus. Och han skriver två brev i detta ärende. Brev som från början till slut badar i nåd. Han inleder det första Timoteusbrevet med orden nåd, barmhärtighet och frid. Det är inget dåligt brevhuvud. Och så berättar han. Alltså det som jag tror Timoteus hade hört många gånger. Paulus berätta. Nämligen om den där märkvärdiga dagen på Damaskusvägen. Och hur han med ett uselt utgångsläge, hur dåliga hans förutsättningar var med om det där som han aldrig trodde skulle kunna hända. Ja, säger han, som var en hädare och en hänsynslös förföljare. Och så kommer det. Men jag mötte barmhärtighet. Och så fortsätter han. Han skriver om fortsättningen, om nåden som har överflödat. Han skriver om den Kristus som kom till världen för att rädda syndare. Och så skjuter han in. Och bland de syndarna är jag den främste. Och så är det som om Paulus själv, när han sitter och skriver detta till Timoteus, så är det som han upptäcker vad det är han skriver. Och så upprepar han igen det han nyss har sagt. Men jag mötte förbarmande. En översättning säger, jag mötte Guds obegränsade tålamod. I det mötet låg ett helt nytt liv och väntade på Paulus. Omsluten av Guds nåd, omsluten av Guds förbarmande, kan han tala plötsligt om sig själv med ett nytt språk. Inte bara att han var en hädare och en förföljare, utan säger, han fann mig förtroendevärd och han tog mig i sin tjänst. Det är som det där lilla ordet, men han har visat mig förbarmande. Det är hoppets stora ord. Det finns ett men för våra liv. Här någonstans ligger min dröm för vår församling. Det vet ni som hör mig predika regelbundet, att jag ofta är i de här tassemarkerna om atmosfär. Min dröm ligger där någonstans i närheten av vår skrivna vision för församlingen, där vår bön är att få vara en oas i Göteborg. Alltså att människor med trasiga liv, förbrukade förtroenden, som trodde att de skulle stiga in i den här lokalen och möta nedåtblickande, kanske till och med förakt, finge tumla ut härifrån. Och förvånat och lättat säga till någon ute på Parkgatan, det blev inte så. För jag mötte förbarmande. Jag mötte barmhärtighet. I den önskan ligger också så mycket av våra möjligheter, du och jag, vi som har varit en del av den här gemenskapen i många, många år. Där barmhärtigheten eller förbarmandet går förlorat, där blir snart atmosfären stingslig. Man känner sig påpassad, man känner sig misstrodd. Och i en sån atmosfär krymper människor. Utan tvekan så händer det. Människor krymper i en sån atmosfär. Och omvänt, där nåd och barmhärtighet får råda, där sker ständigt det där underverket igen och igen. Att det blir möjligt i mitt liv, det blir möjligt i vårt liv, som inte är möjligt utan Guds nåd. Jag önskar att ni kunde se för er inre syn hur Ludvig slappnar av i vattnet på Broströmsgården. Han är så avspänd att han brukar passa på att sova en liten stund när han ligger där och flyter. Är inte det yppersta beviset på tillit? Det är att man kan ligga på ytan av vatten och somna. Kanske svarar det, den bilden också, på frågan hur? Alltså hur kom jag in i den där nåden? Hur får jag del av den där nåden? Ja, det är när man slutar försöka. Det är när man slutar tänka på hur det går till och överlåter sig. Det är då och först då man får känna att nådens vatten bär. Det vet man inte innan man går ner. Men när man går ner i det vattnet, då sker det där momentana miraklet. Att det som var så tungt och så stelt liksom bärs upp av nådens vatten. Jag avslutar med några rader ur vår sångboks egetoner, nummer 537. Vid Golgata jag stod en dag och genom tårar såg hur ifrån korsets stam det flöt till mig en nådes flod. Nåd strömmar från Golgata. Nåd djup som det djupa hav. Nåd för tid och för evighet. Nåd, ja nog för mig. Vi ber. Herre, jag vill idag be för den som är så trött. Och så osäker och känner sig så påpassad av livet och av människor och av omständigheter. Här då ber vi att vi denna gudstjänst skulle få vara med om det där miraklet. Hur vi känner att vi får lägga våra liv i nådens hav. Och hur det vattnet bär allt i våra liv. Herre, tack för att du har gjort allt som behövdes. Att din nåd är en dyrköpt nåd därför att den kostade dig ditt eget liv. Just därför så kan den också bli vårt liv, vår räddning och vår frälsning. I Jesu namn. Amen.